aktuella, inte minst här. Vi pratar om USA och att många kanske backar från att åka dit. Även det ser man ju på finansmarknaden, att under den mest stökiga perioden så var det ju många som valde att lämna fonder med stora exponeringar mot USA till exempel, om man sålde av sina amerikanska aktier. Så att det finns ju en medvetenhet kring de här frågorna, men det har ju skiftat lite grann då.
Ja, för som sagt, det flygskambegreppet har man ju inte så mycket om längre. Märker du också av det att just klimat och miljö har blivit mindre fokus på ditt område?
Nej, alltså människor är nog överlag fortsatt intresserade av att investera i gröna fonder. Men det har nog också blivit mer fokus på de här andra bitarna, så att man vill liksom vara medveten i sina investeringar.
Det här var Ekonomiekot Extra. Fler avsnitt hittar du i appen Sveriges Radio Play. Sök på Ekonomiekot Extra och tryck på det lilla hjärtat där. Och på pushnotissymbolen bredvid så missar du inte när det kommer nya avsnitt. Jag som producerat heter Hanna Malmodin. Ni har även hört bland andra Moa Langemark från Finansinspektionen och journalist Viggo Kavling. Hej då!
Nytt avsnitt varje fredags eftermiddag vid 3-tiden av Ekonomiekot Extra. Det är lördag, Sveriges Radio P1, klockan är 12.
Faktum att jag aldrig har gått vidare från något överhuvudtaget. Min inre organisation består numera av tiotals olycksplatser där olika traumatiserade versioner av mig, den yngsta 5 år gammal och den äldsta 34, är febrilt sysselsatta med att gå snävare. Varje dag när teet är klart ringer jag i en liten klocka för att påkalla deras uppmärksamhet. Under 20 minuter äter de smörgås och läser korsord och samtalar lite med mig och varandra innan de sätter på sig hjälmarna och knäskydden igen och beger sig tillbaka till sina respektive smärtpunkter.
sist ut den här veckan med juni månadsdiktare i P1, Isabella Nilsson, blev en dikt från hennes nya bok Tomhet och ömhet, utgiven i vår på förlaget Ellerströms. Efter dikten hörde vi Prelude av Max Agnas, och det var Max Agnas trio som spelade. Har du missat några av de dikter Isabella Nilsson läste i veckan, så kan du söka upp dem i appen Sveriges Radio Play eller på Dagens Dikts hemsida, där du kan lyssna på dem så många gånger du vill, upp till ett år. Dikt och musik finns kvar i 30 dagar.
Så ska vi ut och påta i jorden igen, över till Pernilla Månsson-Kolt och John Taylor.
Kolla här, John. Mm. Jag brukar samla dem här under den här brädan.
Aha, det är som du har i grönsakslandet.
Ja.
Eller det dukade bordet, som jag kallar det för mördarsniglar. För att här finns allting vad de vill äta och allting som vi, att de inte vill äta.
Mm, exakt.
Och de går på allt när de hänger på salladsbladen och ligger där äckliga. Uff, nej. Det är inte kul alltså. Är det någonting sämre än tanken på mördarsnigelsläm på ett salladsblad som man ska stoppa in i munnen? Då vet jag inte vad det är.
Ha, usch, jag håller helt med.
Och nu har man förstått att de kommer från Frankrike och inte Spanien. Så nu kan vi skylla på fransmännen istället för spanjörerna.
Så du menar att nu ska de heta fransk skogssnigel och inte spansk?
Nej, för att det korrekta namnet sedan 2001 är mördarsnigel. Och den heter Arion vulgaris på latinska.
Ett mycket vulgärt namn skulle man kunna säga. Och som ni har förstått, det är det vi ska prata om idag. Trädgårdens fiende nummer ett, mördarsnigeln. Välkommen till Trädgården med Pernilla
och John.
En podd från Sveriges Radio.
Men kan man säga några skador? Jag upplever oftast att man inte säger skadorna förrän hela växten har ätits upp.
Nej, jag håller med. Jag kan säga att där borta där jag har jordgubbsplantorna, där vet jag att det är en planta som är kaläten. Den finns inte längre. Men jag tror faktiskt att det är typ det enda hittills i år.
Okej.
Som den har käkat upp.
För att i min trädgård, de går alltid på sallat och spenat och de hänger där från bladen vid midsommar. Det är inte kul alltså.
Nej, håller helt med.
Men jag upplever att deras favoritmat egentligen det är ju unga småplantor av ettåriga blommor och grönsaker som man kan få köpt. Så tagetes till exempel, eller dahlia, och sen sallat och kål och spenat. Allt bladgrönt i princip.
Mm.
Perennerna är ganska välskyddade för det mesta, tycker jag.
Ja.
Men när jag tänker på ibland, tänker på daglilje och klippstånds och rosenflockel och stjärnflockel.
Och jag skulle säga funkia. Jag har ju jättemycket sån tråkig grön hosta. Den brukar vara uppäten. Men titta på den i år. Den är faktiskt inte så farligt än. Peppa, peppa, ta i trä.
Men du, man måste vara ute tidigt för att bekämpa dem.
Mm.
Om man tänker på hur många ägg de har.
Mm. Räkna på det. Men hur vet man när det är dags då? För de gömmer sig ju väldigt väl. Man hittar dem ju inte när man liksom ska ut och leta efter dem.
Det finns ju några knep.
Okej.
Så till exempel, man ska självklart observera hela tiden. Det är lite disciplin som man behöver. Det är ju ingen lek det här.
Nej.
Så vi måste ta mördarsniglar på allvar, tycker jag. För att politikerna, de kommer inte göra någonting. Vi måste ta hand om det här själv, vi vanliga människor.
Du låter som en general. Alltså lite militärisk.
Korporal var det högsta jag kom i militären. Men i alla fall, man vet att till exempel när myrorna börjar krypa in i min kolonistuga i typ mars-april, då börjar mördarsniglarna sätta igång också. Jag ser dem krypandes bland krokarna. Man vet att vitsipporna, vid deras blomning, mördarsniglarna är aktiv. Jag har sett dem där ute i naturen. Och det är klart att det blir tillräckligt varmt och det är en signal för att de börjar leta efter mat, nya blad som kommer upp.
Oh, när du säger mat, vet du vad jag tänker då? Kaffe och kaka. Vad
säger
du?
Vad trevligt, då byter vi ämnet.
Oh, har du bakat?
Nej, jag har inte bakat. Det vore att ljuga och vi vill inte gärna ljuga i det här programmet. God kaka. Kolakaka.
Den är väldigt god och torr.
Mm.
Du vet att jag vill gärna ha torra kakor.
Ja, men den är också seg. Och du vet att jag gillar sega kakor.
Mm.
Och så är det lite salt på toppen.
Jo, jag bara känner saltet nu.
Mm. Jättegott. Bra, det är vår producent som har bakat. Anna Landelius. Supergoda var de.
Mm.
Du, mördarsnigeln nu då. Den har ju funnits väldigt, väldigt, väldigt många år egentligen. Och dök väl upp i Helsingborg och därefter utanför Göteborg, Askim, tror jag, bara på 70-talet.
Och sen har de rört sig liksom norrut. Man riktigt ser hur de har tagit sig upp på motorvägen hela vägen norrut. Ända upp till Skellefteå har jag hört. Och vissa år så är det ju hur många som helst. Andra år är de nästan bara liksom, ja, du hittar några spår av dem. Varför blir det så egentligen?
Fukt. Lite grann som kaffet jag har i munnen just nu. Men jag menar, ju regnigare det är, desto bättre blir det för sniglarna. Visst, en mild vinter kan göra så att fler överlever också. Så de kanske inte tycker om de kallaste vintrarna. Men en sak vet jag att de hatar, och det är torka. Mm. De tycker inte om det när det är torrt.
Det är himla synd att vi inte kan styra vädret då, eller hur? Mm. Och kanske ska man sluta vattna sina blommor då helt och hållet? Eller vad säger du?
Nej, det tror jag inte vi vill eller kan göra.
Nej. Men det finns ju väldigt mycket liksom vapen mot sniglar. Om man går in i trädgårdsaffärerna så finns det ju järnsulfat kan man köpa, koppartejp, snigelgelé, man kan köpa ullpellets och fällor av allt möjligt. Funkar de här?
Ja, inte allting tycker jag. Järnsulfat funkar absolut bra.
Okay.
Det är ett väldigt säkert system tycker jag, men det är väldigt dyrt.
Är det farligt för katter och fåglar?
Nej, det är det inte. Den ska inte vara farligt för något djur överhuvudtaget. Men ändå, man vill inte slänga ut pengar för fåglarna. Nej. Jag menar, för att det är fåglarna som äter upp rätt många av dem. Men allt det andra, det är jag lite osäker på om det funkar. Jag menar, ullpellets, hur ska det hindra en snigel?
Ja, du tror inte på det?
Jag har aldrig hört att ull skulle funka jättebra. Och så ullpellets måste funka till och med sämre, för att det finns ju inte med pellets. Du kan inte täcka hela trädgården med en påse med pellets. Och överlag undrar jag om barriärer funkar för att snigeln kryper överallt. Mm. Så jag är mindre övertygad om de här metoderna faktiskt.
Och vad är ditt bästa knep då?
Ja, sekatören funkar rätt bra tycker jag. Spaden är lite tyngre. Och det är ju ingenting som slår en storlek 48 i skodon som jag har. Då blir de platta väldigt snabba.
Förlåt att jag skrattar, men då är det avlivning enbart
som... Ja, absolut, och de räknas som skadegörare. Det är ett stort problem i lantbruket till exempel, med många olika former av sniglar. Och de har ju ingen funktion i det svenska ekosystemet. Det är en invasiv art och den har inga naturliga fiender så vitt vi vet. Så ja, de ska bort.
Så att man sätter egentligen ett snitt bakom nacken. Det är väl det som de rekommenderar, för det går snabbt och ska vara skonsamt.
Okej. Okay. Och nacken, nej, har du sett en nacke på en mördarsnigel? För ja, att jag upplever absolut. Det bara som en liten blob.
Nej, om du tittar på mönstret på mördarsnigeln så har den ett mönster på huvudet och sen så kommer ett nytt mönster liksom på resten av kroppen. Och däremellan i själva mönsterdelningen, det är nacken och där ska man klippa dem.
Okej, okay. Mitt problem är att så snart som jag har mosat den så har den ingen kroppsstruktur överhuvudtaget.
Nej, men du... Det måste man plocka upp sina döda sniglar då?
Nej, det behöver man inte göra. Det är smart att låta dem ligga, om du tänker på det. För att du kan döda ett par stycken, gå in, fika, ta en liten tupplö. Och sen när du kommer ut sen så har alla deras släkt och vänner och diverse samlat runt omkring för att shaka upp dem. Och då kan du ta dem också. Så det blir extra roligt.
Grymt.
Det blir en bonanza. Det blir snigelbonanza.
Eller hur? Ja, men det allra sämsta är väl att samla ihop dem och hälla ut dem i naturen.
Ja, för att de bara kryper tillbaka till dig eller till din granne. Ja, det är bättre att hålla kokande vatten i hinken i så fall, om du inte vill klippa dem. Och tänk också på att om du har mosat dem i trädgården eller klippt sönder dem, att de torkar upp. Det är väldigt sällan att jag hittar rester av en mördarsnigel dagen efter att jag har klippt den eller mosat den. För att de är mest vatten.
Jag tänkte säga det. De är bara vatten liksom. Jag vet att man inte ska använda salt. Och det handlar ju om att man inte ska strö ut salt i naturen.
Fast jag vet att du använder salt.
Jag vet. Förlåt om det nu finns någon som ömmar för mördarsniglar. Jag gör inte det riktigt så. Men finns det fler dåliga sätt än mitt att hantera sniglar på?
Du, jag tycker vi ska nu kolla med Emily Bergerson. Du vet, hon som har instiftat mördarsnigelens otursdag.
Ja, det kan vi göra. Hallå, Emily.
Hej.
Hej, Emily. Hej.
Du måste ju ha testat det allra mesta. Vad är det absolut sämsta tipset som du har provat?
Det allra sämsta tipset måste varit det här med att lägga havregryn i en liten cirkel runt en planta man är rädd om. Och det som hände var att för jag ville ju liksom göra det här under kontrollerade former, så att jag la ju sniglar i närheten och studerade vad som hände. Och en började direkt äta på havregrynen och en annan bara plöjde rakt igenom den här lilla barriären och till min... den plantan jag liksom
okay. Du, det här med mördarsnigelns otursdag då, hur kom du på det?
Nej, men jag hänger ganska mycket på sociala medier. Och så var det i en Facebookgrupp där man träffar andra likasinnade. Och jag drog det som ett skämt. Där borde vi inte ha en, liksom en temadag när vi gör det till en folkfest. När vi alla tillsammans går ut och liksom, gör våran grej helt enkelt. Och det var inte alls allvarligt menat där. Men jag fick så himla fin respons. Alla var så här, men ja, starta det evenemanget så är vi på. Och det är nu 5 år sedan då. Och så tänkte jag, ja, det får jag väl göra. Det är ju en bra idé, även om den är ganska knasig.
Ja, du borde få en medalj, tycker jag.
Ja.
vad tycker du är det viktigaste vi ska göra på uthusdagen?
Nej, men det viktigaste är ju att man går ut tidig morgon eller sen kväll och har ihjäl de mördarsniglarna man ser. Men kanske ännu viktigare, för vi som är trädgårdstokiga, vi gör ju det här alltså från mars till oktober. Det är att prata med vänner, kollegor, grannar och se till att fler gör. För man kanske inte kan begära att alla ens grannar är ute och jagar mördarsniglar liksom varje dag. Men en dag om året kan de hjälpa till, tänker jag.
Absolut.
Så det sprida ordet, tänker jag, är viktigt.
Ja, men vi är ju inne på samma spår också, att bekämpa dem på så många olika fronter som helst samtidigt. Om du skulle komma med de tre bästa tipsen, vilka skulle det vara då?
Ja, men det är först och främst att börja tidigt på våren. Och sen är det att gå ut tidig morgon eller sen kväll, för det är då de är aktiva. Och sen att gå ihop med grannarna. För mördarsniglarna respekterar inte tomtgränser, tyvärr. Så att man har väldigt gott i att samarbeta med sina grannar.
Hur ska man avliva dem?
Men jag har lyssnat ganska mycket på en snigelforskare, och han rekommenderar att man halshugger dem, som han säger, om man ska vara superkonkret. Antingen med sax eller med en vass spade. Så att det är väl det, en snabb, smärtfri död för dem. Så att man inte i alla fall häller salt på, det är det viktigaste.
Äsch!
Bra. Ja, du, Pernilla.
Ja, jag vet. Sluta genast.
Jag har en liten tips. Att när man går ut och jagar mördarsniglar, man ska inte göra det barfotade. Det är jättejobbigt när de kommer upp mellan tårna.
Ja, det är riktigt äckligt faktiskt.
Det har jag aldrig
Tack,
upplevt.
Emily. Har du inte det?
Det är inte cool. Det är jättesvårt att få bort dem.
Ja, det där slemmet, det sitter fast.
Det sitter
också.
Fast mellan tårna.
Emily, vilka bra tips. Tack.
Tack, Emily.
Ja, men, ha det så gott. Och så kör vi då. Upp till kamp den 14 juni när det är mördarsnigelns otursdag.
Precis. Bra. Nu kör vi.
Inget salt alltså.
Nej,
jag får tänka om. Helt enkelt. Men du, det finns ju ganska många som har svårt att avliva sniglarna själva. Alltså som vill, men så tycker de att det känns både brutalt och ganska äckligt, eller hur?
Ja, och det vet man hur det känns. Till exempel, jag vill inte döda några djur överhuvudtaget. Om jag får en humle eller ett bi eller en fjäril som träffar bilrutan när jag kör bil, jag mår illa, verkligen. Och även de små osynliga insekter som bara blir lite mos. Jag vill inte döda någonting, men just mördarsniglarna, det måste jag.
Ja.
För att annars har jag inte en trädgård.
Nej, men alltså, så är det ju. Men det är ju en obehaglig hantering att hålla på med mördarsniglar, så är det ju. Man kan ju sätta ut en fälla istället. Och det är ganska smart, till exempel om man ska vara borta en helg eller så, om man inte vill hålla på och jaga sniglar hela kvällarna. För det är mycket annat man ska hinna också.
Man ska ju hinna grilla också.
Eller hur?
Ja, men du tänker kanske på ölfällor.
Mm.
De är rätt bra, tycker jag.
Ja, det finns ju sådana att köpa, men jag har ju tagit bara en vanlig plastbunke inifrån med lock. Och så gör man ett litet hål i den och så häller man en öl i. Det kan vara lättöl, det kan vara vad man nu har för en öl. Och sen så gräver man ner den till marknivå och så klättrar de in i den där lilla hålet och så trillar de ner och så drunknar de.
Men det ska vara öl med alkohol i, förmodligen.
Nej, vet du vad? Det behöver det faktiskt inte vara.
Det funkar med Luno.
Ja, det har jag testat. Det funkar också.
Bra.
Men jag tror att det är doften. De gillar doften av det där. Och alltså, tar man gamla mjölkförpackningar så är det riktigt bra. För de kan de bara klättra rätt in i. Och sen skruvar man på korken. Och
där får man in jättemånga.
Absolut.
Då blir det en riktigt bra förråd. Ja. Och folk tycker inte det är lika hemskt som att trampa ihjäl dem eller
Nej,
klippa dem.
Jag tror faktiskt att man på något vis, då är det lite... Ja, det är liksom en behållare där de befinner sig. Och då är det lite mera skydd på något sätt. Jag vet inte. Det finns ju också elstaket man kan köpa. Mm. Alltså sådana här lågvoltstaket som man kan sätta runt kökslandet. Och så när snigeln klättrar över så träffar de båda trådarna och så puff, så får den en stöt och så.
Det har jag faktiskt testat själv.
Ja.
Och det funkade. Jag kopplade det till ett bilbatteri.
Mm.
Och jag fick på film en snigel som typ stekades live. Och jag hade en liten röd varningslampa också. I alla fall, uppfinningsrikedom är det inget fel på folk. Där kan man hitta på alla möjliga sorts saker. Jag har grannar som har allt möjligt. De har plåtkanter på pallkragen. Mm. De spikar fast en list av takpapp som man tror att mördarsnigeln inte tycker om att krypa över. Men det är svårt att få trädgården att vara 100% snigelfritt. Det är inte lätt.
Nej, och man får väl bara lära sig att man ska jaga mördarsniglar på bred front liksom, med många olika metoder. Och så får man se vad som funkar för en bäst själv. Liksom.
Jag tror flärfrontskriget vinner nog.
Mm.
Och jag tror man ska förebygga. Man kanske inte ska vattna så mycket på kvällen. Att de tycker om fukt. Så vattnar du in en salladsplanta på kvällen, det kanske är den mer attraktiv för snigeln.
Mm.
Men jag tror ändå att Emily har rätt att man ska vara ut tidigt. Vi som bor i södra Sverige förstås, vi kan nästan vara på dem hela vintern.
Mm.
Om du tänker på det, det kan bli rätt många mördarsniglar.
Mm. Och ska man också tänka igenom vad man odlar faktiskt. Om man odlar till exempel torktåliga växter i en sandbädd. Där trivs ju sniglarna mycket, mycket sämre.
Det stämmer. Och det finns ju rätt mycket perenner som jag har i rabatten som de inte tycker om alls. Jag har aldrig sett en skada på till exempel pioner, daggkåpa, aklea, lammöron, olika tisslar som bolltisslar eller martorn eller någonting. Och så kryddorna verkar vara helt fria från dem. Jag har aldrig sett dem på typ salvia eller timjan eller lavendel eller rosmarin eller någonting. Och ringblommor, de verkar vara helt skyddade.
Men det som du säger nu, de är ganska torktåliga också, de växterna som du sa nu. Men om sniglarna är hungriga, då går väl de på egentligen det mesta, tänker jag. Alltså om man tar grönsaker så är det lök och tomater, tror jag inte heller att de går på, faktiskt.
Mm. Det är kanske på grund av det ämnet.
Solanum?
Yes, som finns i potatissläktet. Kanske.
Men du, jag läste om mördarsnigeln att de blir mindre hungriga om de äter bondbönor. Då skulle man kanske odla bondbönor för att de ska äta mindre av allt annat.
Mina bondbönor är heliga, de är för mig. Så jag tänker inte ge dem mat. Det är alltid fel det där. Min bästa tips tycker jag, börja tidigt på året.
Mm.
Och så plocka på kvällen också.
Mm.
För att om du tänker på det, om en snigel kan lägga 400 ägg och det tar 4 veckor för de äggen att bli fullvuxna och könsmogna. Och jag har gjort matten innan idag och det är ingen cool räkning för att 400 gånger 400 gånger 400, det vill säga 2 extra generationer, det innebär 64 miljoner sniglar i trädgården. Är det cool? Staten, gör någonting, hjälp oss!
Alltså det är helt sjukt. Egentligen är det konstigt att det inte är fler mördarsniglar då när man har den matten framför sig.
Men jag tror att äggen, vi säger att det finns ju ingenting som äter sniglarna själv. Fast man vet att muskankarna gör och skånska lantras, ankor, det är väldigt populärt för att äta sniglarna. Men det måste vara någonting som äter äggen i jorden, hade jag gissat.
Tror du?
Ja, jag hoppas det i alla fall. Det är min dröm att det är någonting i jorden som käkar upp snigelägg.
För jag tänker så här, att om det var de mängderna på så kort tid som typ 8 veckor som du pratar om nu, då skulle vi egentligen vada genom mördarsniglar hela tiden.
Det var en mysig tanke.
Eller hur? John, vi har kommit till lyssnarfrågorna.
Cool.
Oh, den här är lite extra fin för den kommer från utlandet.
Ja, man får.
Ja. Hej, Pernilla och Jan. Jag bor i Amsterdam, säger Sofia. Och har en balkong i söderläge och på sommaren blir det bastuvarmt där. Vilket betyder att alla mina växter torkar ut och dör direkt. Nu testade jag att odla tomater i kruka förra året och det gick sisådär. Jag fick bekämpa småflugor och plantan verkade må rätt dåligt överlag. Min fråga är vad som kan tänkas växa här.
Du ska definitivt kunna odla tomater. Tomater vill inte gå mycket över 26-27 grader.
Nej.
Då får man en massa problem med dem. Och helst ska de ligga runt en 22-23 grader. Men jag hade sagt att för att lyckas med tomaterna först och främst, du behöver ha större kärl. Du ska inte bara ha 20 liter, du kanske måste ha 30 eller 40 liter.
För annars är 20 liter, det är liksom en sån här, som jag har lärt mig, att tomater, om man ska ha det i kruka, så ska det vara 20 liter ungefär jord för att det ska klara sig.
Men om du har en varm balkong, den orkar inte dra upp tillräckligt mycket fukt. Så lite större kärl kan få lösa dig. Kan få någonting som filtrerar ljuset, en fiberduk eller spalier med klätterväxter. Mm. Vad hade du kunnat odla där? Jag hade nog satsat på paprika och chili som kräver trots allt 3-4 grader mer än tomaterna. Mm. De vill ha, så äggplanta och aubergine också hade nog funkat bra.
Mm. Man kan väl tänka att det där är nästan tropisk värme om man har det så där varmt. Då kan man gå på lite extra värmekrävande växter.
Ja, det kan säkert odla oliv eller citrus utan
eller
problem.
Hör. Hej kära trädgårdsvänner, säger Johanna. Hon bor i zon 4. Jag har en fråga om löss. Nu ska du få höra, John. Eller snarare bekämpning av löss. Vad är egentligen meningen med såpvatten? Har såpan någon speciell funktion? För ibland hör jag nämligen att det funkar att spruta enbart med vatten. Är det meningen att lössen ska dö eller bara spolas av? Om lössen överlever när man har spolat av dem, klättrar de inte bara upp då igen? Och vad händer om man struntar i att bekämpa lössen? Ger inte plantan någon frukt då?
Vad lössen gör här är att de suger ut vätska från plantan, så de försvagar din växt och sen deras avföring blir klibbigt och leder oftast till svampinfektioner. Så det är därför att vi inte vill ha löss.
Ja.
Det blir äckligt och växten mår inte bra.
Men är det då vattnet eller är det såpa?
Det är såpa. Vattnet, jo visst, du spolar ner dem på backen och vissa äts upp på baggar och andra djur där. Men jag tror att de klättrar upp igen. Jag har sett dem klättrandes. Mm. Och jag vet att det var samma löss. De såg identiska ut.
Ja, exakt.
Och man ska tänka att det är samma räkning på löss. Att en löss kan ge typ miljarders löss. Och det är såpan som är det effektiva medlet. Den dödar dem, de torkar ihjäl av det. Mm. Vissa människor blandar in röd sprit.
Jag gör
10%.
Det.
Mm. Och spriten har en extra dödlig effekt. Mm. Det kan också vara så att såpan gör det lite klibbigt och lite svårt för dem att klättra upp. Mm. Det kan också vara en grej. Men alltså, såpa är bra. Vatten är mindre bra, såpa är en bra medel.
Mm. Så var det med det, helt enkelt, Johanna. Lycka till med lössbekämpningen. Hej, fina ni! För många år sedan åt jag en fantastiskt god rabarbermarmelad som var mörkt, mörkt röd och fantastiskt god. Nu rinner det, ser jag, i mungiporna på dig.
Ja, jag dräglar,
du älskar ju rabarber.
Ja.
Okej, Johanna Svanberg är det som har skrivit här. Nu är jag på jakt efter en röd genomfärgad rabarbersort och undrar om ni kan tipsa om några.
Det kan vi. Vi har ju två av de mest kända. Det är Marshall's Early Red.
Mm-hmm.
Det är ju tidig röd.
Mm, tack för översättningen.
Och sen har vi Canada Red. Det är väl Canada röd. Jag har släkt i Kanada. Jag har bott en vinter i Kanada. Jag älskar allt med Kanada och jag. Så okay. Den tar jag bara för namnet. Ja. Men de är röda.
Okej, okay. Jag har en sak kvar här på min lilla lista. Och det är faktiskt inte en fråga, utan det är en tjej som heter Carol, tror jag hon heter. Hon kanske är från Kanada eller England, jag vet inte. Men hon säger så här. Hej, vi har visst ett ord som motsvarar ripple. Kommer du ihåg att vi pratade om det?
Ja, vi pratade om ripple i glass och,
ja, precis.
Och på vattnet. Ja.
Ja, exakt. Det finns faktiskt ett mycket vackert ord för det på svenska som heter vattring.
Vattring?
Ja.
Kan du ge mig ett exempel?
Vattring? Nej, egentligen inte, för jag blev så, va? Vattring? Det har jag aldrig... Men däremot så har jag hört vattrad. Och det har jag hört liksom i textilsammanhang, om du förstår, att då ska det vara lite vågmönster, lite skimrande och så.
Vattring och vattrad, tack,
ja.
Carol, för att jag vill gärna prata ett bra språk.
Ja, du vill ha
correct svenska. Jag vill gärna vårda språket, som så, även om jag är ganska dålig på det ibland.
Tack, vi har ju haft lite språkfrågor här. En annan sak som vi har pratat om, det var ju det här ordet för att döplocka, att plocka bort döda blommor, som man säger på engelska, deadheada. Mm. Och vi fick förslag på att det skulle heta nipsa.
Och vi tycker om nipsa.
Ja, så nu säger vi nipsa. Vi säger också att ni som vill ställa frågor till oss, ni kan skicka in dem till tradgarden@sverigesradio.se.
Den här breda pinnen, tycker du det funkar egentligen som fälla?
Kanske, den är inte jätteeffektiv, men den skadar inte heller. Och när jag går ut på morgonen och vittjar den så kan jag ju se vad det finns, hur många som sitter här under. Så att, det är inte så dumt faktiskt.
Det är bättre än ingenting.
Ja, det är en sak. Flerfrontskrig, sa du ju.
Ja.
Fast jag kan säga, vet du vad som är den största fienden i min trädgård i år?
Buxbomsmått.
Ja, jag behöver inte säga ens vad det är. Alltså, när jag kom ut en morgon och så var hälften av alla mina buxbomsklot bara uppätna. Och
det här är
här.
Inte så vanligt i Sverige ännu, vet du.
Va? Jag kan säga att det är så vanligt här där nere där jag bor. Här har alla. Titta, här är den. Här har jag en. Här kan du få en grön. Nej, men den är inte så äcklig egentligen. Den är inte som en mördarsnigel. Men den är grön och gul
och svart.
Och, svart.
Ja. Och den är ganska pigg också. Och den har en tydlig huvud som man kan klippa av.
Vet du vad? Nej, vet du vad? Det gör inte jag. Men däremot så tog jag vattenslangen och spolade jetstrålen rakt på för att få bort alla ägg. Så
Sen tog jag larvmedel och sprayade på.
Men du, det här får vi göra en hel podd om.
För att det
tar ganska viktiga frågor om vad vi måste ersätta buxbom med. Och det finns ju massvis med roliga växter.
Mm.
Men för att summera kampen mot mördarsniglarna. Flerfrånskrig, var ute tidigt, lämna inte massa höger med plastkrok och sånt liggande i trädgården.
Nej, och ju fler man tar död på hösten, desto färre överlever vintern.
Okej, jag hjälper dig plocka larver.
Du måste plocka larver. Alltså det är
oh, det var en.
Hittar du någon stor fet? Ta den.
Nej, jag hittar en liten smal, spinky.
Du måste ta dem. Du kan inte bara hitta dem, du måste ta bort dem.
Ja, jag tar. Titta här, jag musar.
Här har jag en, här har jag två. Du har lyssnat på Trädgården med mig, Pernilla.
Och mig, John.
Från Sveriges Radio. Ljudteknik och redigering, Saga Rodrik. Redaktör, Eva Robild. Producent, Anna Landelius. Alla våra poddar finns i Sveriges Radio Play. Och om du klickar på hjärtat så följer du oss och missar inga nya avsnitt när de kommer ut.
Och det här är P1, klockan är 12:30.
Och det här är lunchekot lördag. Omfattande ryska attacker mot Charkiv. 9-åringar redo att genomföra attentat enligt Säpo. Bemanningen av vården ser bättre ut den här sommaren jämfört med i fjol. Och så hör vi om ett lyckat projekt för att rädda de hotade sandödlorna. I lunchekot lördag med Per Edberg i studion. Och först då Ukraina-kriget där Ryssland under natten genomfört en ovanligt omfattande attack mot storstaden Charkiv. Vi har med vår Ukraina-korrespondent Lubna Elshanti nu. Lubna, det rapporteras om ett massivt bombardemang, eller hur?
Ja, under 2 timmar så pågick den här attacken och över 50 explosioner hördes runt om i Charkiv. Ett 50-tal drönare men även flera robotar som riktades framförallt mot ett av Charkivs äldsta distrikt, mot flera bostadskvarter. Minst 3 personer dödades och runt 17 skadades och bland de skadade finns flera barn, däribland en bebis som är på 7 veckor gammal. Och flera bostadshus är förstörda och räddningstjänsten befarar också att det kan finnas fler som ligger där under rasmassorna. Och den här attacken, precis som du nämnde, beskrivs ju som en av de värsta mot Charkiv, som är ju Ukrainas näst största stad sedan Ryssland inledde sitt anfallskrig mot Ukraina för drygt 3 år sedan.
Och varför väljer då Ryssland att attackera just Charkiv på det här sättet?
Ja, dels för att Charkiv ligger nära den ryska gränsen, 3-4 mil ungefär ifrån. Och Ryssland har ju i början av kriget försökt att inta staden men misslyckats. Och sedan dess så har ju Charkiv varit hårt ansatt. Men man ska ju också se den här attacken i ljuset av de ukrainska attackerna, alltså operationen Spindelnät, där ju Ukraina i början av juni tidigare i veckan lyckades slå mot militära mål inne i Ryssland och också slå ut ett 10-tal ryska stridsflyg. Och senast i morse så kom det också rapporter om att Ukraina skjutit ner ytterligare ett ryskt stridsflyg. Och Ryssland har ju lovat vedergällningar och det är inte omöjligt att det är precis det vi ser, även om det inte alltid så att Ryssland behöver vedergällningar för att slå mot Ukraina.
När det gäller Ukraina-kriget i stort just nu då, hur ser det ut? Vad händer?
Ja, den senaste tidens fredssamtal har inte lett till några framsteg alls. Ryssland har ju gång på gång avvisat Ukrainas krav om 30 dagars vapenvila och nu kallar man det i Ryssland för en existentiell fråga, själva Ukraina-kriget. Så i nuläget finns det ingenting som tyder på att länderna är närmare ett fredsavtal. Samtidigt så har ju Ukraina efter en längre tid av dödläge längs fronten lyckats med den här omfattande operationen som ju kraftigt försvagat ryska flygvapnet och visar på att Ukraina inte är utdömt. Men ingen av sidorna, varken Ryssland eller Ukraina, har något övertag just nu, samtidigt som striderna på marken och ryska attacker fortsätter minst lika intensivt som tidigare.
Säger vår Ukraina-korrespondent Lubna Elshanti. Sverige nu. Enligt säkerhetspolisen har det blivit vanligare att barn vill begå attentat. I underrättelsearbetet stöter Säpo allt oftare på just barn och ibland är de så unga som 9 år. Fredrik Hallström är operativ chef på säkerhetspolisen.
Vi hanterar väldigt mycket information kopplat till barn som har givit uttryck för någon form av avsikt eller vill göra någonting eller tycker sig vilja göra någonting. Så det är väldigt mycket av den typen av information som kommer till oss nu.
Vad handlar det om för åldrar?
Det är allt ner från 9 upp till över 10 år.
Enligt Fredrik Hallström och Säkerhetspolisen de senaste åren sett en ökning av antalet barn i underrättelsearbetet. Hur många det handlar om kan han inte säga.
Inte sällan så handlar det om information online. Där man sitter i olika grupper och ger uttryck för att det här ska jag göra, det här vill jag göra. Där det också finns andra som gärna vill att någon ska fastna på den kroken att göra något.
Ofta handlar det om unga som upplever ett socialt utanförskap och gradvis radikaliseras in i allt mer slutna forum där de tagit del av extremt våldsam propaganda, säger Fredrik Hallström. Enligt honom spelar ideologin mindre roll. Det handlar snarare om att barnet utvecklat en fascination för våld, säger han.
Det som förenar är det våldet. Våldet och, tror jag, känslan av att ha en tillhörighet med några andra som delar samma ungefärliga världsbild.
Vad gör ni i de här fallen?
Nej, men naturligtvis behöver vi göra det vi alltid gör. Vi behöver ju bedöma om det finns en förmåga och en avsikt och om det finns en materialiserad förmåga, det vill säga att individen också har påbörjat något i någon riktning för att göra någonting. I slutändan så kanske det handlar om ett samtal med barn och föräldrar. I annat fall så behöver vi genomföra andra åtgärder för att låta oss förstå vad det här handlar om. Och just för att säkerställa att ingenting sker.
Som en effekt av att antalet barn i underrättelseflödet ökat har också Säkerhetspolisens orosanmälningar till socialtjänsten blivit fler än tidigare enligt Fredrik Hallström.
Jag tror man behöver göra en djup analys, och det är inte Säkerhetspolisen som ska göra den djupa analysen, varför det ser ut som det gör. Hänger ihop med sociala medier, hänger ihop med något annat. Jag kan verkligen inte svara på det, men det är en bekymmersam utveckling.
Säkerhetspolisens operativa chef Fredrik Hallström, och reporter här var Henrika Åkerman. Nu reagerar Socialdemokraternas försvarspolitiska talesperson, den tidigare försvarsministern Peter Hultqvist, på uppgifterna igår om att en rad mobiltelefonmaster längs med E22an utsatts för sabotage. Vi ska höra Peter Hultqvist.
Jag tycker att man ska vara tydlig med att man inte kan utesluta att det är främmande makt som ligger bakom den här typen av sabotage.
Det handlar om ett 30-tal sabotagetillfällen då kablar klippt sönder och säkringar förstörts. Och enligt uppgifter till SVT så tror polisen att samma aktör kan ligga bakom.
Det här känns som en typisk hybridaktion där man försöker sabotera strukturer i Sverige som har med infrastruktur att göra.
Hur tycker du att det här bör hanteras nu?
Ja, det är inget fel i det man har gjort, det vill säga att man nu har en polisutredning på det hela. Men jag tycker alltså att det måste också i den allmänna debatten föras in momentet att det kan vara främmande makt som ligger bakom det här. Man ska ha klart för sig att Sverige är en bidragsgivare i kriget när det gäller Ukraina, på Ukrainas sida. Man ska också se att Sverige har gått med i NATO. Och det är också så att man från rysk sida direkt har markerat mot både Sverige och Finland när det gäller att man kommer att vidta åtgärder.
Socialdemokraternas försvarspolitiska talesperson Peter Hultqvist, reporter Marie-Louise Kristensson vid P4 Östergötland. Möjligheten att söka vård i sommar ser bättre ut än i fjol enligt landets regioner. Det här visar en undersökning som Ekot har gjort. Ann-Katrin Eriksson är sjuksköterska på akuten på Centralsjukhuset i Karlstad.
Det är ju det här med vårdplatser, och det ser bättre ut i år. Det är fler vårdplatser och vi är fler på plats. Det är inte lika många vakanser, så att för våran del så vi ser fram emot sommaren med tillförsikt.
Ekots enkät har besvarats av landets samtliga 21 regioner. 10 av regionerna svarar att förutsättningarna för att klara att bemanna vården den här sommaren är bättre än i fjol. Däribland Stockholm, Skåne, Jönköping, Västernorrland och Värmland, där Marcus Nilsson är chef för akuten i Karlstad.
Vi har vänt kurvan och öppnar fler vårdplatser och så även kan hålla mer öppet under sommaren. Och tillgång på sjuksköterskor som har förbättrats ganska avsevärt det senaste året. inte bara i rekrytering för akutmottagningen utan också för hela slutenvården.
Tillgången till vårdplatser har ökat i 6 regioner. Bara en svarar att de minskat, Jämtland Härjedalen. Det är de tillsammans med Gävleborg som svarar att förutsättningarna för bemanningen försämrats denna sommar. Enligt Susanna Björklund, biträdande sjukvårdsdirektör vid Region Gävleborg, handlar det bland annat om att de fasat ut hyrpersonal.
Det finns helt enkelt sämre med vikarier. Och sen också på våra sköraste avdelningar har vi mycket föräldraledigheter. Men det kommer att krävas av oss att vi tänker annorlunda och samarbetar på andra sätt än vad vi kanske har gjort förr i tiden.
Region Gävleborg kommer bland annat att slå ihop avdelningar och erbjuder extra ersättning till de som väljer att flytta sin semester.
Det jag vet är att vi kommer att kunna ge våra invånare en bra och säker vård.
Ann-Katrin Eriksson på akuten i Karlstad räknar med en hanterbar sommar.
Vi har ju fixat det här förut så att det går väl i år med, tänkte jag.
Reporter Thomas Hedman. De svenska planerna på att hyra fängelseplatser i Estland möts av en del kritik i Estland. Den politiska oppositionen där gillar inte idén, men enligt frilansjournalisten Maris Hellrand kommer förslaget förmodligen ändå att godkännas av Estlands parlament.
Jag tror regeringen kommer att slå igenom det, för regeringen behöver inga röster från oppositionen för detta.
Men det finns kritik, berättar Maris Hellrand.
Politiska oppositionen har sagt att det är ingen bra idé och stora tidningar är lite skeptiska med att det är ingen bra rykte för Estland att bli som en utländsk Guantanamo eller tvångsarbetsläger för Norden.
Bakgrunden till avtalet med Sverige är att kriminaliteten i Estland har minskat den senaste tiden och landet har nu många tomma fängelseplatser. Samtidigt är det svårt att förutse hur stora fängelser som kommer att behövas. Skulle man lägga ner de tomma anstalterna kan det bli problem att snabbt bygga upp dem igen. Därför kan Sverige hyra platser i ett fängelse i utkanten av den estniska staden Tartu. Om den svenska riksdagen ställer sig bakom förslaget kan 600 svenska fångar flytta in våren 2026. Och överenskommelsen ses som en bra affär för Estland, säger Maris Hellrand.
Det sägs att Sverige kommer att betala omkring 30 miljoner euro. Så det är ganska bra pengar.
Reporter Anna Larsson. De omfattande mobiltelefonstölderna har fortsatt på den pågående musikfestivalen Sweden Rock. Thomas Johansson är presstalesperson på polisen i Blekinge.
Ja, men det här sticker ut ganska mycket och det finns också exempel internationellt där man har haft såna här händelser där väldigt många mobiltelefoner blir stulna. Jag har inte sett det, definitivt inte på Sweden Rock och inte hört talas om det egentligen i Sverige heller.
Så ni undersöker väl egentligen om det finns samband mellan de här?
Ja, men det vi jobbar egentligen på tre ben när det gäller stölderna. Dels informera publiken då om att håll koll på din telefon, håll koll på varandra så att säga, så att ni inte råkar ut för detta. Men naturligtvis också tittar vi på de anmälningar som kommit in. Vad har vi för vittnesuppgifter? Kan vi se något mönster i hur det har gått till? Och så har vi också haft en betydande övervakning inne vid konserterna som vi normalt inte har på så här stora festivaler. Det är väldigt specifikt. De sker framför de stora scenerna, nära scenen sker de. Så att det finns liksom en likhet i hur det här går till.
Thomas Johansson vid polisen i Blekinge, intervjuad av Isak Krona. Fraktfartyget Merska som gick på grund utanför Landskrona förra helgen har dragits loss idag. Det 180 meter långa fartyget som seglar under Panama-flagg var på väg till Ryssland när det gick på grund. Enligt kustbevakningen har ingen olja läckt ut, men fartygets kapten är misstänkt för vårdslöshet i sjötrafik. Konflikten i Sudan blir allt mer bekymmersam. Sjukhus har bombats, hjälpsändningar har blockerats och en konvoj med mat till hungrande människor i regionen Darfur har blivit attackerad. Vid den här attacken ska 5 hjälparbetare från FN ha blivit dödade.
Det blir ett viktigt program.
I ett videoklipp från organisationen Darfur Victim Support syns flera nedbrända lastbilar. På flaket syns rester av det som skulle vara livsavgörande hjälp till tusentals civila. Kartonger packade med mat och mediciner har blivit till aska. Lastbilarna tillhör FNs livsmedelsprogram och var på väg till staden Al-Fashr. Det skulle vara den första konvojen med hjälp som nått staden på över ett år. Al-Fashr beskrivs som helvetet på jorden. Hundratusentals människor riskerar svält och undernäring. Blockerade hjälpsändningar och drönarattacker mot sjukhus har ökat de senaste månaderna. I huvudstaden Khartoum är inget av de cirka 100 sjukhusen som finns i drift. Ekot har pratat med Ahmed som bor där.
People in Sudan very tired from this war. Cholera outbreak, malaria.
Vi är trötta på den här konflikten. När sjukvård inte finns sprids sjukdomar som kolera och malaria i Khartoum. Det är det vi ser nu, säger Ahmed. Situationen är desperat och på flera håll har stora flyktingläger bildats. Dessa människor lider. De har inget hem, mat eller tillgång till sjukvård, säger han. Tiotusentals har dödats i konflikten och flera miljoner har drivits på flykt. Mona Ismailjama, Nairobi.
Klockan är 12:15 och nästa ämne i lunchekot är turbulensen kring Panamakanalen.
USAs försvarsminister Pete Hegseth upprepade nyligen president Donald Trumps löften om att ta tillbaka Panamakanalen från påstådd kinesisk kontroll, samtidigt som Peking försöker att få inflytande över en stor affär där ett Hongkongbolag försöker sälja sina två hamnar vid Panamakanalen. När det blev tal om att det anrika hamnföretaget Hutchison i Hongkong skulle sälja sina hamnar som ligger utspridda längs världens handelsrutter slog Peking bakut. Anledningen är att två hamnarna ligger vid Panamakanalen och det som såg ut som en affärsuppgörelse har nu blivit till en stormaktskonflikt mellan Kina och USA. USAs försvarsminister Pete Hegseth besökte nyligen Singapore och på en stor regional säkerhetskonferens sa han att USA ska, citat, ta tillbaka Panamakanalen från illasinnade kinesiska intressen. Kanalen byggdes av USA men lämnades över till Panama vid millennieskiftet. Hongkongbolaget Hutchison äger en hamn vid inloppet och en hamn vid utloppet av kanalen som är mycket viktig för världshandeln som en genväg mellan Stilla havet och Atlanten. Företaget som vill ha Hutchisons hamnar är det internationella hamnföretaget MSC. Men i spetsen för affären finns också det amerikanska investeringsbolaget BlackRock. Affären som inleddes i mars riskerar att ses som en kontrollförlust för Peking, som gjort klart att affären ska genomgå en myndighetsgranskning som kan bli utdragen. I slutet av förra veckan bytte Peking hastigt ut sin högsta representant i Hongkong enligt källor till nyhetsbyrån Reuters på grund av att Peking inte förvarnats om hamnaffären. Hongkong var tidigare en autonom stad med egen lagstiftning, men nu visar Peking sin vilja att styra också bolagsaffärer där efter kommunistpartiets globala säkerhetsintressen. Hanna Salberg, Ekots Kina-reporter.
Fyra böcker om barnboksfigurerna Petson och Findus stoppas från att säljas i Ryssland. Anledningen är att den ryska översättaren klassats som utländsk agent, skriver Aftonbladet. Det ryska förlaget ska nu arbeta om böckerna och ge ut dem på nytt för att undvika den varningsmärkning som annars skulle krävas. Nu ska vi till Värmland. Där har länsstyrelsen jobbat aktivt med att försöka rädda de hotade sandödlorna. Och det har gått bra enligt biologen Sven-Åke Berglind.
De höll på att dö ut under slutet på 90-talet och var ytterst nära. Så hade vi inte då skapat mycket större öppna miljöer för dem, då hade de varit utdöda, ja, förmodligen samtliga populationer i Värmland idag.
Sven-Åke Berglind, biolog på Länsstyrelsen i Värmland. Som en del i att ge sandödlorna bättre förutsättningar så har länsstyrelsen skapat flera stora öppna sandytor och glesat ut skogen kraftigt i ett område på Sörmån och på Brattforsheden. Men allt är inte frid och fröjd i områdena. Ett stort problem är fyrhjulingskörning.
Ja, det är i högsta grad förbjudet. Och vi kommer också polisanmäla det så fort vi ser såna här spår framöver. Och det är ett gissel på många ställen att man kör med fyrhjuling i terrängen, för det förstör så mycket både för djur och för människor som vill ha en slags lugn och ro och naturupplevelse.
Men behövs sandödlan verkligen då, kan man fråga sig?
Ja, alltså sandödlan är en art som väldigt många andra arter som egentligen inte behövs för att människan ska överleva. Man ska inte se allting ur människors perspektiv, men däremot är sandödlan en bra paraplyart. Så skapar man bra miljö för sandödlan, de här fina halvöppna miljöerna, lite grann savannmiljöer kan man kalla det för, då är det väldigt många andra idag hotade arter som gynnas. Och dessutom är det ju schyssta, fina miljöer för människor att ströva i.
Biologen Sven-Åke Berglind, reporter Per Larsson vid P4 Värmland. Ett äldreboende i Högsäter i Färjelanda kommun fick evakueras i morse efter att en brand brutit ut i en närliggande fastighet. Larmet om branden kom vid 5-tiden i morse, men det finns inga uppgifter om att någon skulle ha blivit skadad. Den här branden pågår fortfarande, rapporterar P4 Väst, och räddningstjänsten kommer låta fastigheten brinna ner. Där sätter vi punkt för lördagens luncheko. Producent Louise Haag. Jag heter Per Edberg. Nu SMHI med land och sjöväder.
Och jag heter Caroline Wahlberg. Kommande dagar kommer landet i omgångar att beröras av regn eller skurar, och temperaturmässigt ligger vi på vad som är normalt för årstiden eller till och med under det normala för årstiden. Från torsdag i nästa vecka väntas dock varmare luft ta sig in över hela landet. Risken för bränder i skog och mark är stor på norra Gotland samt vid ostkusten i Götaland och Svealand. Prognos till imorgon kväll. Götalands fastland. Växlande månighet och mest uppehåll. Från kvällen ökad månighet söderifrån, följt av tidvis regn eller skurar som fortsätter även imorgon. I natt 5-10 grader, imorgon 12-16 grader. Sydvästlig vind med friska till hårda vindbyar, ikväll svag vind. Imorgon eftermiddag i den västra delen något tilltagande västlig vind. Öland och Gotland, soligt eller halvklart väder, och från natten månigt och lokala skurar. I natt omkring 10 grader, imorgon 15-17. Sydlig eller sydvästlig vind, dagtid med friska eller idag även hårda vindbyar. Svealand, halvklart till mulet, och i Dalarna mattas regnet av söderifrån. I kväll och i natt i Värmland lokalt någon skur, annars varierande månighet. 5-9 grader, i Dalafjällen nära noll. Imorgon halvklart mulet, och främst från eftermiddagen en del skurar. 13-16 grader. Vind omkring väst med friska till hårda vindbyar. Från ikväll mest svag vind. Södra Norrland. I kväll eller i natt börjar regnet och skurarna att mattas av och följs av minskad molnighet och 4-8 grader. I fjälltrakterna 0-5 grader. Imorgon varierande molnighet med tidvis utrymme för soligt väder och 13-18 grader högst i kustlandskapen. Under eftermiddagen i Härjedalen och södra Jämtland lokala skurar. Västlig eller nordvästlig vind med tidvis friska vindbyar som avtar något från natten. Norra Norrland, regn eller skurar som i eftermiddag eller i kväll i kustlandskapen börjar mattas av. I natt i fjälltrakterna 0-5 grader, annars 5-9 grader. Imorgon i Norrbotten och norra Lappland tidvis regn eller skurar som på kalfjället kan övergå i snöfall. I Västerbotten och södra Lappland spricker molntäcket upp. I norra Lappland 5-10 grader och i de norra fjällen 1-5 grader, i övrigt 10-15 grader. Vind omkring ost från kvällen eller natten med början västerifrån, västlig eller nordvästlig vind som på kalfjället tidvis kan vara frisk. Och så en sjörapport. På många farvatten tidvis regn eller skurar med måttligt till dålig sikt. På främst södra delen av Östersjön risk för åska. Och kulingvarning gäller på Skagerrak och norra Östersjön. Skagerrak, väst eller sydväst 8-13 meter i sekunden, i natt 5-10. Imorgon eftermiddag 10-15 högst i väster. Kattegat, Öresund, Bälten och sydvästra Östersjön. Syder och sydväst 3-8 från i natt omkring väst. Vänern sydväst 7-12, ikväll avtagande och från i natt växlande 1-5. Södra och sydöstra Östersjön. Syder och sydväst 3-8, imorgon eftermiddag på södra Östersjön väst 7-11. Mellersta Östersjön, syder och sydväst 8-13 från ikväll 3-8. Norra Östersjön, Ålandshav, Skärgårdshavet och Bottenhavet. Syd eller sydväst 8-13 till en början på västra delen av Östersjön kuling 15. Ikväll avtagande och i natt väst eller sydväst 2-7 imorgon eftermiddag omkring syd. Och så norra Kvarken och Bottenviken. Omkring syd 5-9 på norra Bottenviken till en början ost. Ikväll 2-6 och i natt växlande. Imorgon syd eller sydväst 3-8 meter i sekunden. Klockan 12 hade Stockholm 16 grader, Göteborg 14, Malmö 16, Karlskrona 15. Kalmar 18, Visby 16, Jönköpings flygplats 14, Norrköping 15. Karlstad, Gävle och Mora 11, Sundsvall 12, Östersund 8, Umeå och Vilhelmina 10, Luleå 12 och Kiruna hade 13 grader. Och kallast i natt var det Mirkenes, Latnivara och Nikkaluokta i Lappland som hade cirka 0 grader.
Sveriges utrikesminister Maria Malmer Stenegard är veckans gäst i Ekots lördagsintervju. Johar Bendjelloul heter jag. Intervjun spelas in den 4 juni. Välkomna att lyssna. Maria Malmer Stenegard, välkommen till lördagsintervjun.
Tack så jättemycket.
Först om den humanitära krisen i Gaza och Israels krigföring där. Sen mitten av maj så har något hänt i regeringens linje här. Ni menar själva att ni skärpt tonen. Hur skulle du beskriva förändringen i den svenska synen på det som pågår i Gaza nu?
Ja, men till att börja med så är ju det vi ser och nås av varje kväll när vi slår på nyheterna. Det gör ju ont i magen att se hur inte minst barn svälter. Och vi är väldigt frustrerade över att den israeliska regeringen inte har släppt in någon hjälp alls under 2 månader och att det som sen har kommit in är alldeles för lite i förhållande till de behov som finns, de enorma behoven. Och därför menar vi att vi måste sätta större press på den israeliska regeringen för att se till att de släpper in humanitär hjälp så att vi kan mildra lidandet.
Ja, vad är då förändringen menar du i den svenska linjen?
Vi sätter ju press på en rad olika sätt nu. Dels har vi ju valt att kalla upp den israeliska ambassadören. Det är en tydlig markering. Vi har också valt att driva på för att sanktionslista extremistiska ministrar i den israeliska regeringen. Det innebär att vi ligger verkligen i framkant i EU. Och vi har också ställt oss bakom ett initiativ som innebär att man ser över det som kallas associationsavtalet mellan EU och Israel för att analysera då om de överhuvudtaget lever upp till kraven på mänskliga rättigheter.
Ja, vi ska komma till det. Allt den här, det du talar om, det var ju något som gradvis skedde under andra halvan av maj. Alltså finns det något specifikt, något uttalande, någon händelse, någonting annat som har lett fram till att ni ändrade hållning?
Nej, det är den samlade bilden. Vi såg ju med mycket stor oro på att man då inför den här blockaden mot humanitär hjälp till Gaza. Vi visste att det fanns ett visst förråd av förnödenheter men att det naturligtvis började sina. Och när det sen stod klart att det inte kom ett alternativt förslag på hur man skulle kunna få in humanitär hjälp i Gaza, ja, då bedömde vi att vi behövde höja tonläget och skärpa också vår retorik.
Så det fanns ingen vändpunkt?
Det är ingen enskild händelse utan det är den sammantagna bilden av det vi ser och där vi menar att vi har en skyldighet att också agera. Vi är ju en av de största givarna av humanitärt stöd till Gaza och regionen. Vi har dubblat vårt stöd jämfört med förra året men är ju enormt frustrerade över att maten bokstavligt talat ruttnar vid grindarna.
Samtidigt Israels blockad av all humanitär hjälp, det är ju mat, mediciner, vatten, den inleddes ju redan i början av mars. Kriget har pågått i 19 månader och under tiden så har minst 18 000 barn dött i Gaza. Hundratusentals människor
står nu på randen till svält. Det ni säger nu, varför har ni inte kunnat säga det tidigare?
Vi har ju genomgående hela tiden i våra kontakter med israeliska företrädare lyft hur viktigt det är att de tillåter humanitär hjälp att komma in. Vi ska också komma ihåg att dessförinnan så hade vi också en vapenvila som möjliggjorde helt annan tillgång till ja, mat, vatten, mediciner. Sen såg vi att situationen förvärrades. Jag besökte själv både Israel och Palestina i slutet av mars. Jag åkte dit den 23 mars. Och jag hade då företrädare med hjälporganisationer på plats. Vi träffades på Västbanken. Jag hade möten med den israeliska regeringen. Och då stod det som sagt klart att det fortfarande fanns ett visst förråd av förnödenheter. Men att detta såklart skulle då ta slut inom viss tid. Och då hade vi förhoppningar om att vi skulle se en lösning, och den har vi inte sett. Och det skapar en enorm frustration hos oss, men också naturligtvis runt om i världen.
Vilken är din bild nu av den israeliska regeringen och den politik de för mot palestinierna nu?
Jag ser mycket allvarligt, inte minst på de senaste uttalandena från Netanyahu om att man avser att ta kontroll över hela Gaza. Det här har vi också fördömt, för att en annektering av Gaza skulle strida mot den internationella rätten. En fördrivning av befolkningen strider också mot internationell rätt, och det är någonting som vi alltså fördömer.
Ja, samtidigt så har ju medlemmar av Israels regering sagt det öppet under lång tid. Det finns ju många exempel på det, att Israel bör erövra och ockupera Gaza. Varför föranledde det inte en reaktion då?
Dels så är det ju en sak när en enskild minister säger någonting, det är någonting annat när premiärministern säger det, för att då får man anse att det är den linje som regeringen företräder. Och det är därför vi också så tydligt har fördömt det här uttalandet. Men vi har också valt att gå vidare med att driva på för att man ska sanktionslista de här enskilda ministrarna som har de här extremistiska åsikterna. Och det är ett tydligt sätt att också sätta press på den israeliska regeringen.
Ni har ju inte namngivit dem, men är finansminister Smotrich och säkerhetsminister Ben Gvir bland dem?
Det är väl precis de individerna som vi främst tänker på.
Mm. FN och andra organisationer har ju varnat nu för en svältkatastrof i Gaza. Hela befolkningen, mer än 2 miljoner människor, hotas av svält, enligt FN. Om vi försöker klarlägga, vilken är din bild? Är det tydligt att människor utsätts för svält i Gaza?
Utifrån den bild som vi får från Gaza så tycker jag att det är väldigt tydligt, och det är därför vi också ser så oerhört allvarligt på detta. Det är svårt att beskriva lidandet, och därför har vi en skyldighet att agera. Det är också därför som vi är så stora givare, men det är också därför som vi använder vår röst i den egenskapen för att driva på. Men jag är lika frustrerad som många andra i Sverige, men också i Europa. Och jag hör en helt annan tongång nu i rådsmötena som jag sitter i, där det finns en helt annan frustration bland medlemsländerna.
Ja, vi ska återkomma till det. Men vad skulle du säga har orsakat svälten?
Det är ju att man från den israeliska regeringens sida inte tillåter humanitär hjälp att komma in. Och jag har svårt att se att det här skulle vara förenligt med den humanitära rätten.
Kan man säga att Israel använder svält som vapen i kriget?
Man får ju inte använda svält som vapen eller för sina politiska syften. Och när man nu inte har något svar på hur humanitär hjälp ska komma in så att man ska kunna minska risken för svält, ja, då är det mycket svårt att se att det skulle vara förenligt med den internationella rätten.
Ja, om nu, alltså att använda svält i krigföring, det är ju ett krigsbrott. Enligt internationella
humanitärrätt. Det kan vara det, ja.
Kan man säga att Israel begår ett krigsbrott när man blockerar människors tillgång på mat?
Det kan vara det. Och det är därför det är så viktigt att domstolen också utreder det. Men mitt primära fokus nu är att säkerställa att humanitär hjälp faktiskt kommer in för att förhindra varje barn som svält.
Mm. Sverige har ju avbrutit stödet till UNRWA, som är FNs hjälporganisation för palestinska flyktingar. Det är den enda aktör som har infrastruktur för att faktiskt få ut nödhjälp till civila i Gaza. Enligt FN, Röda Korset, ett stort antal biståndsorganisationer och också den svenska biståndsmyndigheten SIDAs experter. Varför har ni valt att inte återuppta det här stödet?
Jag tror att Skälen är ju välkända och vi har ju pratat mycket om det här från regeringens sida. Det är en sammantagen bedömning där man från Knessets sida, alltså det israeliska parlamentets sida, fattade beslut om att förbjuda UNRWA att verka i landet. Vi har kritiserat det i olika konstellationer och uttalanden och också i FN för att vi tycker att det är ett beslut som är felaktigt och som också förhindrar den humanitära hjälpen att komma in. Men vår skyldighet är ju att se till att de skattepengar som går till att mildra lidandet faktiskt också kommer fram. Och då gjorde vi bedömningen att det var lättare att nå fram via andra organisationer. Och när jag var på Västbanken och träffade företrädare för bland annat UNRWA, då berättade de att de den veckan i slutet av mars skulle ta ut sina sista internationella medarbetare, vilket betyder att de inte hade något internationellt ledarskap på plats överhuvudtaget, för att de till följd av Knessets beslut inte fick sina visum förlängda. Och det slår naturligtvis väldigt hårt mot deras möjlighet att verka.
Ja, men om vi tittar på det som faktiskt finns på plats i Gaza så stämmer det ju inte. UNRWA är ju verksamma just nu i Gaza. Det finns ju fortfarande 12 000 anställda ungefär.
Lokalanställda.
Ja, det är tiotusentals människor som får hjälp av UNRWA just nu med enklare vård, mödravård. Det är skolor där människor söker skydd. Det finns vattenrening som ger kanske en halv miljon människor rent vatten. Varför inte stödja detta?
Vi har ju varit en av de största givarna till UNRWA under väldigt många år. Vi har kritiserat beslutet från Israel, valt att kanalisera våra pengar till andra organisationer. Många av dem är ju viktiga FN-organ som också får in lastbilar i Gaza även om det är alldeles för få, till exempel World Food Program.
Ja, alltså också de organisationerna som ni då hellre ger till, de säger ju också att UNRWA är förutsättningen för att det här stödet då som Sverige ger till Gaza faktiskt ska nå fram till det civila, att det är liksom själva grunden och infrastrukturen. Stämmer inte det?
UNRWA står för en viktig infrastruktur och det är ju många givare till UNRWA, även om det finns fler länder som har gjort samma bedömning som vi. Jag tycker att vi snarare ska fokusera i diskussionen på att Sverige är en av de största givarna av humanitärt bistånd till Gaza. Vi ger 800 miljoner i år till Gaza och regionen.
Jo, men
då
det
kan
är
man
sant.
Välja att ja. Prata om det och den viktiga insats vi gör där. Eller fokuserar man på att vi inte ger stöd till en viss
organisation? Men frågan är ju här om hur stödet blir mest effektivt. Att det verkligen når de människor, civila i Gaza, som lider och behöver hjälp. Alltså biståndsmyndighetens SIDAs experter menar ju att UNRWA är den organisation som mest effektivt kan hjälpa människor. Varför lyssnar ni inte till den bedömningen?
Det här var ju inget lätt beslut för oss att fatta, men när vi fattade beslutet då stod Knesset inför just det här beslutet om att förbjuda UNRWA att verka. Det försvårar väsentligen för UNRWA, det försvårar också för den internationella delen av UNRWA att kunna vara på plats och kontrollera verksamheten i Gaza, som ju har visat sig inte vara helt oproblematisk. World Food Program berättar ju också om att de får in lastbilar med mat som kan distribueras till civilbefolkningen. Och det är ju inte oviktigt på något
Nej,
sätt.
Nej, men alltså, du vet ju också att det är väldigt stor skillnad. Att UNRWA har ungefär 12 000 lokalanställda. De andra organisationerna du pratar om har kanske ett hundratal lokalanställda. Det finns ett antal biståndsorganisationer som skrev i ett upprop här att det är UNRWA, utan UNRWA riskerar hela det humanitära systemet i Gaza att falla. Var Läkare utan gränser och Rädda barnen. Hur ser du på den bedömningen?
Ja, tycker att det är viktigt att se till vad Sverige faktiskt gör. Att vi som politiker har ett visst beslutsunderlag när vi fattar ett beslut. I det här fallet så stod vi inför faktum att Knesset fattade ett beslut om att förbjuda UNRWA att verka. Det har de facto också försvårat deras möjligheter att verka. Och vi har kritiserat det beslutet många gånger och mycket tydligt. Men här är vi alltså pragmatiska och gjort bedömningen att vi lättare kan få fram hjälp genom organisationer som faktiskt åtminstone till viss del tillåts att verka i Gaza.
Men vad bygger ni den bedömningen då på när expertmyndigheten inte tycker så, när FN inte tycker så, när de organisationer som ni ger bistånd, UNICEF, World Food Program inte heller tycker så att det är det mest effektiva? Vad bygger ni det på?
Jag tror att din beskrivning av SIDA-rapporten som jag också har läst mycket noga, men också de uttalanden som kommer från till exempel World World Food Program är lite väl förenklad. Jag uppfattar att bilden både av rapporten och uttalanden från de organisationerna är lite mer nyanserad och där de faktiskt säger att de kan verka, men de lyfter fram UNRWA:s väldigt viktiga roll. Nu har vi valt att kanalisera vårt mycket, mycket stora bistånd genom andra organisationer och jag står för det beslutet och jag tycker att det också är viktigt att vi faktiskt gör vad vi kan.
Kan du säga att den väg som Sverige har valt är det mest effektiva sättet att få ut hjälp till civila i Gaza?
Vår bedömning utifrån de förutsättningar som fanns när vi fattade beslutet var absolut det. Det är mycket, mycket svårt nu för någon hjälporganisation att verka i Gaza och det är vi väldigt frustrerade av och det är också därför som vi skärper kritiken.
Då återkommer ju till det här förbudet i Knesset, men samtidigt om man skulle stoppa allt stöd till alla biståndsorganisationer som en av parterna i en konflikt blockerat, då skulle det ju inte bli så mycket bistånd kvar. Det händer ju liksom titt som tätt. Alltså hur kan Israels förbud mot UNRWA vara ett argument här?
Det är ju av rent praktiska skäl. Och det handlar ju om att vi ser till det lilla barn som svälter i Gaza. Och vi tänker, vad är vår största sannolikhet att få in hjälp till det barnet för att mildra lidandet? Ja, då har vi bedömt att det inte var särskilt sannolikt att det skulle kunna gå via UNRWA, utan det var större sannolikhet att vi skulle kunna nå fram via andra organisationer. Och jag menar, men det är ju fritt för var och en att ha synpunkter på det, naturligtvis. Men det är också därför som vi har valt att